Yle Vega.
Här fortsätter programmet Lite klokare och idag pratar vi om de första skolveckorna och hur vi vuxna kan stötta och hjälpa på bästa sätt. Och när jag menar vuxna så talar jag om föräldrar, mor- och farföräldrar och också personalen som finns i skolan. Allt från skolkuratorer och lärare och vad det allt finns som hjälper till så att barnen ska ha det bra i skolan. Jag heter Camilla Andelin och jag välkomnar kvällens två som är lite klokare när det gäller kvällens tema. Camilla Valdén och Lotta Wenäberg. Välkomna.
Tack. Tack, tack.
Camilla, du är skolpsykolog. Berätta var du jobbar och med vilken åldersgrupp.
Ja, jag jobbar i Södra Savolax på Eloisa och jag har årskurs 1-9 och sen jobbar jag ännu med andra stadies elever.
Ja, så du har ett ganska brett utbud, ska man väl säga.
Det har jag, ja.
Mm. När ska man kontakta en skolkurator och när ska man kontakta dig?
No, vi brukar säga att man kan kontakta vem som helst av oss och sen funderar vi tillsammans. Är det mera skolpsykologens ärende eller är det mera skolkuratorns? Jag skulle säga att kuratorerna kanske jobbar lite mer med klasser och med grupper. Och med ärenden kring till exempel kompisar och eventuellt fritiden om hobbyer och sådär. Men också så jobbar de med enskilda elever så som vi psykologer. Mm. Och sen kanske psykologerna jobbar mer med inlärningssvårigheter. Lärarna brukar kontakta oss också föräldrarna såklart om det är någonting som inte fungerar där eller som man är bekymrad över. Och sen jobbar vi såklart också med psykisk ohälsa.
Just det. Mm. Kan man säga något, vilken är den allmännaste orsaken att kontakta dig? Eller är det ett sammelsurium av olika saker?
No, det varierar nog ganska mycket, men jag skulle säga kanske lågstadiet, sådana typiskt kanske sådana rädslor. Kanske lite sådana ångestrelaterade problem. Det är kanske lite svårt att komma till skolan eller... Och sen i högstadiet skulle jag säga att det är mer kanske just nedstämdhet och ångestproblematik som vi möter på.
Ja, hur är det på andra stadier?
Där också skulle jag säga att just den här ångestproblematiken är ganska stor del av vårt arbete. Och sen också den här nedstämda depression kan man säga så att eleverna mår inte alltid så bra.
Mm. No, det har ju talats mycket i allmänheten om att skolpsykologen har alldeles för många elever på sitt ansvar. Vad säger du?
No, det stämmer, eller det har stämt, men att sen fick vi en lag så att vi får ha max 780 elever. Så är det den som de här områdena borde då följa.
Mm. 780 låter nog väldigt mycket i mina öron, men hur känns det för dig?
No, det är också mycket nog, men det är bättre än vad det har varit tidigare då vi kunde ha över 1500 till exempel elever.
Oj,
så på det sättet är det nog bättre. Men det varierar ju också och beror lite på var man jobbar och vilka skolor. Att det kan vara vissa områden kanske har mer behov av skolpsykologens hjälp och andra kanske sen lite mindre.
Ja. No, men Lotta Wenäberg, nu kommer jag inte ihåg, var det Wenäberg eller Wenäberg?
No, det var Wenäberg.
Wenäberg, nu ska jag komma ihåg det. Du har en lång erfarenhet att vara lärare. Är det så att du alltid har lärt i de lägre klasserna i grundskolan?
Ja, jag har i princip jobbat bara i lågstadiet, så årskurs 1-6. Ett enda år i en 8 i Just. Sverige.
Okej, okay. Hur länge har du jobbat som lärare?
Ja, jag blev klar 98, ja. Så... Man kan räkna ut det därifrån.
Nästan 30 år.
Det är nästan 30 år.
Ja, så du vet vad du talar om när du talar om lärarjobbet.
No, kanske. Ja. Lite.
Men hörde, du har varit tjänstledig ett par år för ett intressant projekt. Berätta kort vad det handlar om.
No, jag fick för mig att försöka vara lite företagare. Så jag startade en liten firma som heter Lotta Lär. Där jag tar emot privatelever och... Eftersom jag nu också då har lite kunskap i musik så har jag haft musikelever i piano, gitarr och sång. Och sen utöver det har jag haft sådana som har kommit för allmänt stöd av olika orsaker. Så faktiskt i fjol hade jag 22 privatelever så det rullar på. Men så gjorde jag mig också klar specialklasslärare i fjol och beslöt i år att nu ska jag prova på det. Så nu jobbar jag som specialklasslärare.
Okej, men vi dyker på vårt ämne och du som sitter och lyssnar där vid radion så du kan skriva in kommentarer eller frågor hit till oss beroende på vad du tycker att du vill haka på. Skriv till liteklokare@yle.fi, det är alltså mejlen som gäller. Och jag tänkte börja med en kommentar som har kommit in från lyssnarna. Anna i Vasa skriver så här. Vi har valt samma rutin på kvällen året runt, så uppstigning 9 för att underlätta skolstarten. Undantag i julafton, nyår, midsommarafton och villa avslutning. En av barnen har ADD och då är det viktigt med samma rutiner trots att hen är 10 år och börjat 5:an. Den andra börjar i 2:an. Hos oss är det lugnt när skolan börjar. Det låter ju som en bra grej. Men de här första skolveckorna, så det är ju nog omvälvande. Det är först det spännande att gå till skolan och ny repo och man har klippt hår och man har kanske skaffat nya kläder som man ska ha på i skolan. Men sen rullar småningom den där vardagen igång och sen kan det bli lite så där att är det här nu roligt? Så min första fråga till er är att hur tolkar man signaler när barnen säger, när man frågar att hur var det i skolan och de säger det var bra, men som förälder ser man att det är nog inte så bra. Hur ska man köra igång ett sånt här samtal så att man liksom kommer åt att vad är det nu? Vem vill börja, Camilla eller Lotta?
Jag kan fast börja. Det här när barn säger det var bra, eller jag vet inte. Det är ganska vanligt att man svarar på det sättet så ofta. Så det kan ju finnas olika orsaker. Delvis att man inte vill göra sin förälder orolig. Det kan vara en orsak. Eller man kan inte sätta riktigt ord på vad det är som har, hur dagen har varit. Kanske frågan hur var skolan är alldeles för stor. Och det där, eller så man faktiskt trött och vill inte prata om man bara säger snabbt så där. Men jag tror att det här hur man kan komma åt liksom att få lite mera. Var det du frågade förresten?
Ja, det är till exempel, ja.
Ja, så det där. Så det, jag tror att lite mera sådana frågor som vad var det bästa idag? Eller hur kändes det på rasten? Eller hade du någon att leka med eller var det någon vuxen som du kunde få hjälp av och sånt här. Att inte kanske bara fråga hur var skolan. Det kanske är svårt för många. Ja. Och yngre barn kan också kanske sätta upp tummen om man frågar någonting om det. Eller sätta en siffra med fingrarna. Sätter man upp siffran 4 av 10 så frågar man sen att vad är det? Varför blev det en 4? Så kanske det kan komma igång ett litet samtal.
Ja. Camilla, vad skulle du säga? Hur kan föräldrar liksom hjälpa på traven att barnen berättar om det är någonting som är på tok?
Jag håller med Lotta att den här frågan, att hur var det i skolan, så man brukar ganska sällan få svar på det.
Något vettigt svar.
Det är liksom det en stor fråga, kanske det är inte just det, i den stunden heller det är svårt att beskriva eller förklara hur var det. Så jag tänker nog också att det är bra med sådana konkreta frågor som att vem satt du bredvid idag i matsalen till exempel, eller var det någonting som läraren sa som fick dig att skratta idag? Eller tyckte du att någonting var svårt? Eller lärde du dig något nytt? Så via sådana här frågor så kanske barnen har lättare, speciellt som är i lågstadiet, att berätta lite mer om dagen. Och så kan man kanske få reda på om det är någonting som inte riktigt fungerar där.
Sen är det ju nog skillnad på, jag menar barn som går 1-6 och en högstadieelev. Jag menar de där yngre barnen, de är ju sådana som lätt delar med sig allt vad läraren har sagt och vem den har lekt med. Sen när man kommer upp i tonåren så är det kanske inte så rätt att locka ur dem. Vad frågar man av dem?
Jag tycker i princip man kan fråga också liknande saker som vi just sa här. Att allt från skolans liksom lite att berätta lite om skoldagen och sånt här, men med det där det är ju inte säkert att man ändå får något svar där, så att jag tror att avvakta lite, var liksom bryende nyfiken eller så där intresserad, och det gäller liksom både stora och små barn, att man inte är så ledande i sina frågor. Kanske då. Jag vet, har du något bättre svar på det här med högstadiet?
Ja, det är nog, kan vara svårt ibland, men jag tänker att tonåringar, så när de frigör sig hemifrån så att säga, kompisarna blir viktigare, så det brukar vara kanske sen mera med kompisar som de talar om hur det har varit i skolan och vad som fungerar där och vad som kanske har varit problemsamt. Och sen tänker jag också att sen kanske kan det finnas någon som inte är så närstående, att det kan vara svårt att tala med föräldrarna till exempel. Så att det kan vara lättare i vissa fall, ibland kan det just vara att man kommer till kuratorn eller skolpsykologen och talar, eller sen kan det såklart vara mor eller farföräldrar eller någon annan som inte helt där liksom på det sättet där i närheten av familjen. Såklart mor och farföräldrar kan vara nära med det där barnen, men att föräldrar brukar sen i tonåren kanske bli lite så där att det kan vara svårt att berätta att det, och man kanske också det att man skyddar dem, beskyddar dem från liksom.
Ja, hur mycket handlar det hos barnen om det att man inte vill göra mamma och pappa orolig eller på något vis besviken?
Det beror faktiskt lite på, tror jag, hur kanske förhållande till den vuxna är, eller till vårdnadshavaren är. Att, och där tänker jag, tar jag igen upp det här, att man inte liksom tänker att nu är det någonting dåligt som händer, att man som vuxen ändå signalerar lite lugn, också fast man kanske har en inre oro. För att barn snappar ganska snabbt upp de vuxnas oro, och då kan det kanske lätt bli så att barnet inte vill säga det som det är, för att mamma eller pappa blir ännu mer oroliga om det. Så det här är inte så hemskt lätt, för man är liksom, det är de viktigaste man har. Och då vill man veta, om man vill hjälpa, om man vill stöda. Men att det där, om man kan låtsas att inte vara så orolig, tror jag kan hjälpa lite. Men
Camilla, du nickar.
Ja, absolut. Och jag tänker det är viktigt just för de vuxna att kunna liksom reglera sina känslor. För om barnen eller de unga liksom märker att mamman eller pappan blir hemskt orolig eller reagerar starkt, så då kan det såklart vara ännu svårare att komma och tala om någonting. Så att jag tänker att där så där just att om man kan lugna sig själv först och sen lyssna. Och det, jag tänker att det är det allra viktigaste, att lyssna. Och inte erbjuda genast råd eller hur skulle jag kunna lösa det här, utan helt enkelt bara lyssna.
Ja.
Sen tänker jag också att om barnet kommer hem och säger att ja, det är bra, men man, som du sa i början, man kanske ändå märker att det finns någonting där som är annorlunda. Så jag tror att den där kombon då med det här, och om man observerar liksom ett mönster, vad annat är tokigt, som att man kanske får ont i magen eller huvudvärk eller halsont eller någonting med sömnen och sånt. Att det är liksom den kombination av de här två, det är ganska viktigt att observera. Inte bara det som barnen säger, att det kanske man inte kan läsa allt ur.
Hur mycket handlar det om separationsångest? Att helt enkelt, nu måste jag vara bort från mamma och pappa. Yngre barnen kunde jag tänka, men nu finns det säkert bland äldre barn också.
Ganska vanligt är det bland liksom 5-10-åringar, den här separationsångesten. Och den är ju någonting som är helt liksom normalt, att den hör till normal utvecklingen. Att man har mer eller mindre, så kan det vara svårt att skiljas då från mamman eller pappan eller någon annan vuxen som är närstående. Och där är ofta kan vara också sådana orostankar att någonting ska hända den där vuxna. Och den biten är en sån som jag tänker att om man märker, ofta märker man ju det nästan ren på dagis, om barnet går i dagis och senast då i förskolan, att om det blir jättesvårt att lämna barnet dit och barnet vill inte och det blir mycket gråt och skrik eventuellt. Och samma sen som i skolan så tänker jag där att kan man se att speciellt att om det blir svårt att gå till skolan, om man varje morgon blir en liten kamp. Det är normalt såklart att det inte alltid är roligt att gå till dagis eller gå till skolan. Men om det känns så att det blir liksom en varje morgon samma sak och det blir en kamp och det är svårt att få barnen iväg, så då måste man också liksom kanske fundera på att kan vi få hjälp någonstans ifrån och fundera lite kring det, att hur skulle vi kunna jobba med det här, att det inte skulle bli så svårt för barnet att då skilja sig från då föräldrarna till exempel.
Ja, varifrån får man hjälp för en sån här sak?
No, till exempel elevvården så jobbar vi med de här sakerna.
Skolpsykolog eller skolkurator?
Absolut, ja. Och sen också såklart familjerådgivningen är en sån plats var man kan söka hjälp.
Just det, ja. Mm. Skillnad på normal nervositet och riktigt oro med stort O, vad skulle ni säga? Jag menar, lite nervös är man ju de där första veckorna, eller första veckan kanske. Hur skiljer man åt det?
No, jag skulle säga att just det här, lite nervositet, några, kanske de två första veckorna, eller att man kanske vill vara lite närmare sina nära så där, att det är lite mer kramigt och det där och trötthet och sånt här, det upplever väldigt många och kan till och med säga att det känns lite jobbigt i skolan så här, men sen om det börjar liksom eskalera på något sätt och det återkommer ofta och det sömnen påverkas och om barnen börjar välja bort aktiviteter eller kompisar eller det där just kanske gråta mer och så här, så skulle jag kanske sätta gul flagg på den att då ska man nog ganska snabbt börja fundera att vad behöver förändras, och då gäller det ju liksom ofta både någonting hemma och i skolan, och där allra senast då ska man nog ta kontakt med skolan också och titta att vad är det som sker i klassen, finns det likheter med det vad man upplever hemma och så det där.
Med låg tröskel, ta kontakt med läraren säkert.
Ja, för att sen när det kommer större problem så kan det den vara ganska sent att åtgärda.
Varför är barn extra trötta och känsliga de första veckorna? För jag tror att ganska många familjer känner igen sig i det där.
Ja, jag tänker att det är ju många intryck under dagen. Och hålla reda på sina saker och tider och sitta stilla och orka koncentrera sig och förstå de där sociala reglerna. Och ofta brukar det vara kanske lite mer, skulle jag säga, i lågstadiet så är det de där alla intrycken som barnen blir trötta av. Och sen i högstadiet brukar vara det där sociala samspelet som blir mer komplicerat. Så det kan vara en sån där sak som gör att man känner sig extra trött efter skolan. Och såklart eftersom jag tänker att efter sommaren att komma in igen i de där rutinerna och så det tar sin tid.
När vi ska återkomma till de här sociala utmaningarna just när man kommer kanske i en ny klass eller i en helt ny skola med nya kompisar helt och hållet. Ser du som lärare också den här extra känsligheten och tröttheten, eller är det så att de kämpar en under skolan och sen är det föräldrarna hemma sen som får ta det där?
Det är väldigt olika. Ja. En del kämpar väldigt mycket och kanske har blivit ganska duktiga på att lite maskera det som ligger bakom, och andra kanske agerar lite mer i skolan så att man faktiskt ser det. Så att som lärare är det viktigt att man ser alla sina elever så att man kan upptäcka och liksom utvärdera och fundera vad behöver man göra om man ser något, men också fundera på dem som sitter ganska lugnt och tyst.
Hur länge skulle ni säga att den här perioden tar att de blir extra trötta och är känsliga? Går det om under första månaden eller när brukar det lätta?
No, det där är nog jättesvårt att säga att det är väldigt, väldigt olika. Och sen är det ju en helhet hela det här att hela liksom vad som händer i familjens liv och vad det händer i skolan och kanske andra saker i samhället som sker som de snappar upp och sånt här. Så att, men jag skulle säga att det finns inte någon sån här tid, för det kan ta en dag för någon och det kan ta en månad för någon. Ja. Så att det där, jag tror att det är väldigt individuellt och man ska bara följa med och fundera och skapa liksom trygga ramar för de här barnen så gott det går.
Mm. No, Camilla, du sa just att det för de yngre barnen så handlar det mycket om så mycket intryck under dagen. Konkreta tips för återhämtning på eftermiddagar och kvällar så att de liksom återhämtar sig och är klara för en ny skoldag imorgon bitti.
Ja, den kan se lite olika ut för olika barn. Men jag tänker att någonting som är så motvikt i det som har gjort barnet trött. Det vill säga att om det är till exempel det att man sitter mycket stilla, det är det som blir det där jobbiga i skolan, så då kan det vara just att motion efter skolan. För andra kan det vara att om det är jobbiga är det att man har följt lärarens alla instruktioner och regler, så kan det vara så där fri lek till exempel där man får förverkliga sig själv. Och för en del kan det vara just att om det är den där sociala biten, så kan det vara till exempel något pyssel, att man får liksom bara vara i sina egna tankar och pyssla någonting. Och sen såklart också till exempel ljudböcker är hemskt såna bra att lugna ner sig och lyssna på någon bra bok. Eller till exempel massage kan vara att man masserar barnen eller den unga. Eller varm dusch eller vad det sen kan vara. Men att ofta tänker jag att just det där att lite kanske om man har en känsla för att vad är det som har gjort. Vad är det där motvikten som kunde vara så. Att, mm. och för någon kan det ju också vara såklart att helt enkelt att man behöver sömn efter skolan. Men där får man lite avvakta så att sen det liksom påverkar nattsömnen.
Precis, det ja. Mm. Har du något tips för återhämtning?
Jag tycker det här var jättebra saker. Camilla kom fram med just och där igen tycker jag att det barnet, på barnets villkor och barnets det som man iakttar. Att är det återhämtning genom vila eller just någonting annat som... Mm. Till exempel mat. Mat kan vara en återhämtning, fast det inte ska kanske vara en sån här huvudsak. Men jag tänker mest på tid med familjen och sånt här. Att man hinner sitta ner och man vet att någon vuxen finns där som sen kan stödja. Och när det finns den här lusten att... när den kommer det här, nu ska jag vilja prata. Att jag vet, jag har väldigt många föräldrar som berättar att på kvällen när man går och sover, då kan det komma fram det där som då var bara bra när man kom hem, men då kommer det olika saker. Så att det där, så det närvaron av en vuxen.
Ja, och föräldrarna känner ju sina barn ofta och vet att det här barnet behöver lite lugnare, medan den här måste få fara ut och sparka fotis för att den liksom ska komma i balans. Det är lite klokare du lyssnar på. Vi talar idag om de första skolveckorna tillsammans med skolpsykologen Camilla Waldén och läraren Lotta Wennerberg. Mor- och farföräldrarna och deras roll i hela det här. Jag är själv mumit i två små pojkar som går i skolan och man funderar ibland att hur kan jag hjälpa? För man kan se att det är någonting som är att de kanske skulle behöva hjälp. Men om vi tänker så här, om barnen då har det jobbigt i skolan, så tycker föräldrarna att vi vill inte belasta mummo och mufa och famo och fafa. Hur förklarar man barnets beteende för mor och farföräldrar utan att göra dem oroliga? För de är ju ändå lite på distans och ser inte det riktigt dagliga.
No, jag tänker att barnet kan ju vara, man kan förklara att barnet kan vara trött och irriterat och känsligt, men att det behöver inte automatiskt betyda att någonting är fel. Och att det kan vara bara tecken på att de använder mycket energi och det är mycket krav under dagen och de behöver anpassa sig och så här. Att liksom ett ställe, en mummi, mufi, farmor, farfar ställe kan vara ett ställe för återhämtning. Och ett ställe där det finns inte så mycket frågor och krav. Krav är kanske det där som är bra att säga. Att det är krav i skolan och det är krav från föräldrar. Ofta lite måste man ju alltid vara sån också som förälder. Men det där, att det kan vara liksom ett bra ställe att få bara vara. Och ha lite...
Glass och plättar.
No, jag tycker det är en bra idé, men kanske just det här att mera så här rutiner, att det sker så här kanske. Nu är det ju inte alla förunnat att ha den här hjälpen och sånt här, att man har någon som kan komma och hämta barnet och göra någon måltid åt barnet och ha liksom något sånt här små system, så här sker det när man går dit. Jag förstår att som morförälder kan man känna att jag skulle borde hjälpa och jag skulle vilja fixa också så här, men kanske det kommer naturligt från barnen om man känner sig väldigt trygg med det här. Att jag skulle inte pressa så mycket, och det tycker jag föräldrarna kan säga också. Att det är deras huvudansvar att vara föräldrar.
Camilla, har du något att tillägga?
Jag håller helt med vad Lotta sa. Och jag tänker att liksom mor- och farföräldrarna så kan vara en sån här fantastisk avlastning för liksom hämtningar och mellanmål och kanske läxhjälp. Men att just att den där relationen ska bygga på sån här frivillighet också, att det inte är något krav på det, så att säga.
Ja, exakt. Frivillighet hade jag skrivit här. Frivillighet är hållbart.
Det är liksom. Så är det.
Sen tänkte jag då prata om nya klasskompisar och sociala utmaningar. Du som har sett det här på nära håll, Lotta, i flera år. Vad är det som händer socialt första veckan i skolan? Jag menar, det kan vara nya klasser och det kan vara nya vänner och nya grupperingar. Det kanske inte alls fortsätter samma gäng som det var på våren. Hur ser det ut?
Lågstadiet är nog till stor del är det samma klasskompisar. Ibland, det finns skolor som har ett sådant system att man byter lite klasser efter årskurs 3, men de flesta fortsätter i samma. Högstadiet är ju sen annorlunda. När man går till 7:an så får man nyare klasskamrater, kanske lite äldre, eller sådant som man haft tidigare också. Men ja, det är ju, man kanske inte har setts på hela sommaren, och det kan kännas lite nytt att träffas igen och sådär. Det som satsas ganska hårt i skolorna nu för tiden är nog det här att de där första veckorna handlar om att igen hitta de här sociala formerna att umgås och göra lite sådana lekar tillsammans och fundera på relationer och hur man är mot varandra. Och så det där, det gör man på lågstadiet. Nu är jag inte expert på högstadiet, men jag tror att det också finns lite sånt där. Ja. Så det där.
Ja, men skillnaden mellan mindre barn och lite äldre barns den här sociala dynamiken, hur skulle ni säga att vilken är skillnaden? Camilla?
Ja, jag tänker kanske lågstadiet, speciellt i liksom de där första klasserna, så är det ganska mycket så att man har en bästa vän och man ännu övar på de där sociala situationerna. Och det kan liksom vara snabba förändringar, att man blir osams och sen är man sams igen och den typen av saker. Och sen i en liksom tonåringar så säger jag mer att i och med att de frigör sig hemifrån och satsar på att passa då in bland vännerna och man testar olika roller och kompisarna är viktiga. Och där är det speciellt, liksom, tänker jag, den där biten att den där rädslan för att bli utanför eller på något sätt att andra skulle se dig som annorlunda. Alla tonåringar vill ju vara annorlunda, men de vill ändå liksom höra, liksom ha sån här samhörighet och höra till någon grupp.
Men tecken på att barnet känner sig utanför, vad ska man reagera för?
Det är ju alltså en av dem, det som jag sa i början, att om de drar sig på något sätt undan och hellre är bara hemma och inte mera söker sig till några kontakter, där är kanske en sån här en faktor och kanske inte vill gå med i hobbyn och sådana saker. Så det där, man ska ju vara väldigt, väldigt medveten om det sker. Om man misstänker mobbning eller trakasserier eller något sånt där, är ju kanske det viktigaste att man vet om det. Men att det inte alltid det heller kommer fram förstås igen. Och så där. Men, det är liksom, jag tror att där igen, en kombo med vad barnet säger och hur det beter sig.
Ja.
Och sen den där kommunikationen med barnet. Och som då högklassare, som du sa också, Camilla, är det kanske svårare att alltid få fram vad det är som är. Att då det kanske är någon kompisar eller någon som säger. Eller.
Jag tror att ju många barn, det är liksom den största fasen. Att nej, vad gör mamma eller vad gör pappa nu om jag berättar? Men det är ju de som måste gripa in innan det blir för paha. Men hur ska man göra, Camilla? Hur ska man ta tag i det när man märker att nu verkar det vara så att mitt barn är utanför? Att hen har inte någon vänner?
Jag tänker att lärarna brukar ganska bra känna sina elever. Så att ta först kanske kontakt med läraren och diskutera med hen då. Att om hen har märkt någonting sånt här där i skolan och hur det ser ut där. Och sen också liksom elevvården är ju den som man kan kontakta. Och vi jobbar med den här typen av frågor. Och vissa till exempel skolor så finns det till exempel sån här ungdomsledare. Så det kan vara också sådana som är mera kanske där på rasterna och ser vad som händer. Jag jobbar i en skola och vi hade en ungdomsledare som alltid på morgonen var där i entrén och träffade alla eleverna när de kom till skolan och höll lite öga på det där, att kom någon ensam och såg det ut som att någon är utanför eller verkade som att någon skulle bli mobbad eller sådär. Så men att jag tänker att alltid kan man ta kontakt med låg tröskel. Sen kan det ju visa sig att det är något helt annat eller att det inte är något problem. Men att man tar kontakt så kan man fundera tillsammans sen att vad det kan vara frågan.
Ja, no, men det låter ju som en jättebra lösning att man har liksom flera vuxna ögon där som tittar.
Och det skulle jag nu säga, tillägga att det är också lärarens ansvar.
Ja, förstås. Så men en lärare har så mycket med liksom det där undervisande att göra också. Men klart,
men det här hör nog till lärarens uppgift också att se till att alla att man upptäcker.
Ja, tänkte du säga. Du drog andan.
Nej, jag tänker just att finns det kompiskonflikter eller ensamhet och otrygga raster och sånt här. Så det är...
Sen tänkte jag att vi skulle prata om läxor och krav och hur mycket är lagom. Jag tänkte att vi går in på det tema via en fråga som har kommit från signaturen mamma. Hur stöder och uppmuntrar jag bäst min högstadieelev som tänker nöja sig med att göra endast så lite som behövs? Det räcker med vitsordet 7 eller det räcker ju egentligen med att man får godkänt i alla prov. Det handlar om ett barn som alltid har haft lätt för att lära sig och som utan att öva till prov får 8 och ofta till och med 9 om han bara is svarar på alla frågor. Jag har förstått att klasskamraterna är nöjda bara de får godkänt. I årskurs 4-6 fick jag kämpa dagligen med att få iväg barnet i skolan. Han får nog alltid, för det lockade inte då allt kändes så lätt. Redan från första klassen upplevde hen att inget var nytt och krävde övning utan kunde stava rätt på en gång och räknande gav inga utmaningar. Det handlar om ett barn som alltid har varit nyfiket på ny kunskap och läst massor med böcker, serietidningar och fakta. Hen har pratat om att ska gå vidare till gymnasiet och sikta på högskolestudier. Här är mamman orolig att en fiffig elev lågpresterar. Vad skulle ni ge för råd till henne?
Jag blir lite nyfiken på att hur har det sett ut där i lågstadiet. Det vill säga att har eleven fått sån här differentierade undervisning på lågstadiet. Det vill säga liksom uppgifter som är lite mer krävande eller mer stimulerande. För att där har varit, som mamma berättade, att det har varit svårt på lågstadiet att gå till skolan. Och är det just på grund av detta eller har det varit också något annat varför det har blivit svårt att gå dit i skolan? Och sen såklart också så funderar jag kring det här. Nu har vi ju inte så mycket bakgrundsinformation, men att vad har gjort att han har nu valt den här strategin då, att det räcker med att man kommer igenom. Att är det mera då att kanske hen känner att passa bättre in i gruppen, bättre in i klassen om man liksom presenterar, eller kommer man undan någonting? Är det någonting som man kan undvika när man liksom har den här strategin? Sen kan det ju såklart också ibland vara att när skolan är en del liksom repetition. Så för en del kan det liksom bli svårt med den där uthålligheten. Att man har den sidan att det är intressant att lära sig nya saker, men sen den där repetitionen blir tråkig. Och så liksom blir det så där att jag orkar inte, jag vill inte hålla på med det här. Och kanske här skulle jag också fundera på som det här, så att hur ser det ut på fritiden? Att finns det där liksom saker som motiverar Eller är det här någonting att kan det vara någon sorts nedstämdhet då, eller att man kanske inte mera är så intresserad av saker som man tidigare har varit. Och sen ännu så funderar jag här att med föräldrarna att man skulle kunna såklart liksom diskutera att vad är fördelarna med den här strategin? Mm. Och finns det eventuella nackdelar? Att vad om till exempel senare att när om jag det här så hörde rätt så vill till högskoleutbildning kanske söka någonstans för till gymnasiet och sen vidare till eventuellt universitet eller någonting. Så att finns det någonting sådant att genom det att man kunde motivera också att det är värt att just göra de där studierna nu och hänga med där. Och ibland kan det vara, inte alltid, jag kanske lite så försiktig med det här, men att ibland kan det fungera bra med belöningssystem, alltså någonting litet där hemma, att okej, okay, att om det går bra så kan vi sen göra någonting till exempel tillsammans eller du får, men att där är jag alltid lite försiktig så att det inte ska bli en sån situation att till exempel att man alltid sen måste ge mera och mera, eller det krävs någonting.
Du får en ny telefon när du skriver 10.
Ja, så att det är inte liksom. Nej. Men att jag tänker att föräldrar känner ganska bra sina barn oftast, så vet att om det är något som kunde fungera, att man samlar någon sorts poäng eller kärnor eller vad det sen är. Så att det här så. Men sådana tankar hade jag kring det här.
Jag tänker så här, att kunde hon, den här mamman också, kunde hon ta kontakt med skolan eller med läraren och fråga att finns det möjlighet att få mera uppgifter för en sån här elev som alldeles tydligt liksom hiffar snabbare än sina klasskompisar. Är det en lösning eller kan det ha några negativa följder?
Jag skulle kanske inte säga mera uppgifter utan mera utmanande uppgifter. Att till exempel, och sen först vill jag säga att den här eleven är så pass stor att jag skulle ändå liksom prata först innan jag kontaktar som förälder och ber allt möjligt. Bara för att respektera också barnet eller ungdomen. Men det där, det vet att det finns skolor som har gjort så att man får tenta lite snabbare mattakurserna till exempel. Till och med har gjort gymnasiekurser på högstadiet och sånt här. Så det kan finnas. Och det är alltid bra idé att kontakta skolan och så där positivt undra att vad skulle vi kunna göra för att så här, den här oron känner jag nu för mitt barn. Sen kan det ibland hjälpa som förälder att man lite backar. Ifall man är lite så att man kräver, eller inte kräver, men att man skulle vilja ha, man har ambitioner för barnet, för man vill ju, man ser potentialen. Mm. Och så just nu i det här fallet kanske inte visar, så kan man lite en stund backa och titta att vad händer. Jag gissar att, eller jag hoppas att ett sånt här barn ändå kommer att, om ambitionen är att gå vidare, så kommer det nog att komma en sån här go i något skede.
Men kanske i gymnasiet.
Ibland måste man ha is i magen också som förälder och orka vänta in lite. Men utmanade uppgifter tror jag på när det gäller sånt här att man tycker att skolan är lite lätt.
Eller kan man som mamma och pappa nöja sig med att mitt barn skriver nu 20 år. Mm. Om det sen senare kommer en skoliver.
Det här är så olika. Jag säger ja.
Okej. Tiden rusar iväg. Jag tänkte att vi nu ska prata om det här att skapa en hållbar vardag för familjen. Goda tips hur man planerar veckan så att det finns tid för både läxor och aktiviteter och återhämtning och att vara tillsammans som familj. För jag hävdar att man behöver, som barn så behöver man få vara med familjen. Men jag kanske har fel. Kanske är gammaldags. Men vad säger ni? Hur planerar man en vecka så att allt det här finns med utan att det blir stress?
Ja, det här livet är ju lite stressigt nu för tiden. Men jag tror att i synnerhet om man har barn som visar någon tendens på oro och stress och sånt, så det, där tycker jag också att man ska lite backa och fundera att hur ska vi bygga upp vår vardag för att det ska fungera bättre. Och då kan det hända att man måste ge lite mer tid åt barnen och det där, kanske hitta en gång per dag man skulle kunna sitta ner och kanske äta tillsammans eller bara sitta i soffan och prata en liten stund. Så jag skulle säga den där tiden tycker jag mig se ganska många, många barn skulle behöva mera tid med sina föräldrar. Så det där, sen måste alla familjer bygga upp enligt vad som passar dem förstås, men att det där, mat och tid, där kom mina tips.
Camilla, har du
något? Jag skulle ännu tillägga att vila också. Vila är viktigt.
Absolut.
Så att man har också som tid att återhämta sig. Mm. Men att just den där, liksom, jag tänker i vardagen, sån här tydlighet och struktur och att det är förutsägbart. Mm. Att även om det skulle vara mycket som man har och håller på med, så att det skulle finnas en sån här struktur där, då är det alltid, brukar det alltid bli liksom lättare att... Mm. Men såklart så alla familjer är lite olika och det kan se olika ut sen hur man planerar den där vardagen och hur man får den att gå ihop. Mm. Men att ibland kan det just vara så bra som Lotta sa att man lite backar strategiskt och funderar om att om det är någonting som inte fungerar. Att jag tänker att vardagen ska inte vara kaos. Ibland kan det vara men det ska inte liksom vara så att det alltid eller ofta blir kaos.
Nej, och jag skulle vilja tillägga också att om det är mycket som känns som att nu funkar ingenting så här, så ändå inte satsa på alla 10 saker som inte fungerar, utan man tar 1-2 saker i taget, för att det kan vara svårt annars att veta att vad var det som hjälpte om man gör allting, eller var det ingenting som hjälpte. Men att är det till exempel att rutinen att komma iväg på morgonen, att väskan är aldrig packad, så kanske man då satsar på att nu packar vi väskan på kvällen. Mm.
Här har Marie Mäenpää, hon har kommenterat kanske den här intervjun som vi hörde här för en nyheten. Hon skriver så här: är det inte märkligt att vi år 2026 har så fullt upp att en helt vanlig vardag knappt skulle fungera utan mormors hjälp? Tänk på henne, hon har haft småbarnsåren och nu förväntas hon kliva in igen för att familjen ska få ihop sitt hektiska schema. Kanske borde vi faktiskt börja fundera över alla aktiviteter och hobbyer som både barn och vuxna förväntas hinna med nu för tiden. Det kan väl inte vara sunt att ha så mycket på gång att man som familj knappt hinner ses. Det skapar stress för alla barn som vuxna, och frågan är också hur det påverkar relationerna och alla de äktenskap som går i kras. Det är kanske inte så konstigt när vi har byggt ett samhälle där vi ständigt ska hinna mer, prestera mer och fylla varje ledig stund med aktiviteter. När blev det otillräckligt att barn bara leker med sina kompisar hemma? När blev det nödvändigt att schemalägga precis allt? Kanske behöver vi ibland våga välja bort och inse att ett lugnare familjeliv också har ett värde. Att hinna äta middag tillsammans, prata, leka och bara vara utan att hela tiden vara på väg någonstans borde väl ändå få vara en viktig del av barndomen och familjelivet. Så här tycker Marie Mäenpää. Och där är ju mycket nog som ni har sagt.
Det var
också
det, med tid och måltider.
Ja.
Att ge den där tiden.
Några minuter har vi kvar ännu. Jag skulle vilja fråga en sån fråga av er, att insikten efter 1-2 veckor, om man konstaterar i familjen, det här kommer inte att funka. Nu behövs det tips för att hur korrigerar man kursen när man liksom ambitiös har tagit tag i det ena och det andra, och så märker man att nej, men det här går inte. Camilla, eller vem vill börja? Camilla.
Ja, jag blev att fundera på att det beror ju på såklart att vad är det som inte fungerar. Mm. Vad är det som, om man kan tänka, att vad är det som ger och vad är det som tar energin? Vad är det som är det någonting med strukturen, eller är det någonting med vad är det som inte fungerar där i vardagen? Så kanske liksom då börja från det och planera om. Att det finns ju liksom, som Lotta här lite talade också om, att helt sådana här konkreta tipsystet är att packa väskan i god tid innan eller sätta kläderna färdiga. För vissa barn kan det vara att eventuellt att det är så svårt med de där kläderna på morgonen att en del har löst det med det att barnen går och sover med de kläderna. Men okay. Såklart då oftast med mjukisbyxor och sånt här, att det inte frågan om jeans. Men att det finns olika lösningar. Sen kan det, jag tänker liksom frukost. Och det är någonting att kan man ha en drickbar yoghurt eller någonting sånt, att om det är det som gör det att det inte funkar, att man inte riktigt hinner, eller måste man vakna lite tidigare, men att det beror på såklart att vad är det som inte fungerar där i den här vardagen eller morgonen. Så sen så tänker jag att fundera kring det, att vad kunde vi göra annorlunda och våga testa, tänker jag också. Mm. Man kan alltid gå tillbaka sen, att om inte det heller fungerar så kan man testa något annat, men att våga pröva på att...
Ja, och jag tänker att våga backa också med fritidsaktiviteter. Det är inte en katastrof om man konstaterar att vi hinner inte med könsgrinning den här hösten. Att vi får ta det lite senare, det borde ju också vara. Ja. Mm. Lotta?
Nu tänker jag lite sådär... Om familjen har den här utmaningen som inte fungerar och man inte riktigt vet vad kan det här bero på, så då man kontaktar skolan så det där finns det också, jag tänker så här, olika områden man kan lite fundera på, att det är liksom det här lärande, att klara den av lärande, finns, vad kan läraren göra, ett tempo för högt eller är det för otydligt, eller finns det uppgifter som den undviker, och finns det sociala problem med kompisar, finns det trygghet i skolan, är miljön i skolan, är det för mycket ljud, trängsel, många byten, tydlighet och sånt här, och sen relationerna. Och lite samma gäller kanske där hemma också, de här fyra punkterna med inlärning och socialt och miljö och relationer så här. Och sen samarbeta och ta hjälp av andra och lyssna kanske på sådana som har gått igenom det här tidigare. Och det finns säkert platser man kan kontakta. Mm. Känner inte jag till just nu någon tips på det här, men att det där, sådana som det där. Nät är ju ganska bra. Ja. Kanske AI.
Ja, nej, inte AI ska vi inte rekommendera. Nej, det tycker jag inte. Men klockan är nästan 3:04. Det är dags för oss att avrunda. Jag tycker här kom mycket konkreta tips. Så tusen tack Camilla Valdén och Lotta Wennerberg. Vi hoppas att alla föräldrar och barn och mor och farföräldrar har fått tips och lite råd på vägen för att den här höstterminen ska köra igång bra. Jag heter Camilla Andelin.